Nu vill jag hälsa er varmt välkomna till denna bibelkväll tillsammans med Åsa Molin. Det här är ju inte bara en bibelkväll, det här är en hel möteshelg kan man säga. Det är ikväll och så är det imorgon gudstjänst som Åsa Molin är med oss. Varmt välkommen! Vet ni inte vem Åsa Molin är, så är hon lärare vid Akademin för ledarskap och teologi. Och hon är också författare. Och inte nog med det, hon har sina rötter här i Frista. Men det får du berätta mer om sen. Vi har ju fått några härliga rubriker ifrån dig för den här kvällen och för morgondagen. Och jag har gått och smakat på dem sen jag fick dem och tycker de är intressanta. Guds framtid nära och långt fram är kvällens rubrik. Guds framtid. Skiljer sig Guds framtid från vår framtid, har jag funderat. Vi får se om jag får svar. Jag vill inleda med att be en bön. Gud, tack för att du tror på oss. Tack för att du vill dela våra liv och den här kvällen. Öppna våra hjärtan. Led Åsa som ska leda oss in i din framtid. Amen. Och innan vi släpper fram Åsa så får vi sjunga tillsammans psalm 302. Min framtidsdag är ljus och lång. Texten kommer här på skärmen.
...1974 så flyttade mina föräldrar från Göteborg. Och min pappa hade fått jobb i Herrljunga och min mamma skulle jobba i Borås. Och så åkte de på vägarna och letade efter någonstans att bo, någonstans där mitt emellan. Jag frågade mina föräldrar, men hur gick det där egentligen till? Ja, vi åkte in i ett litet samhälle som heter Frista. Och vi var ju vana vid att, ja, sådär, din pappa, han är frimodig som min mamma Eva. P.O. han bara gick och knackade på ett hus här. Hej, känner ni någon som ska sälja något hus? Ja, Alexanderssons där nere på Lindvägen, de ska nog sälja. Så gick de dit och så fick de köpa huset. Och det gjorde att jag, när jag var 2 år gammal, flyttade hit till Frista. Och så bodde vi här då ända till 1986. Och här blev vårt andliga hem i Missionskyrkan. Jag har knutit så många knopar i den här källaren. Och jag har druckit så många glas med antingen lite för svag apelsinsaft eller lite för stark apelsinsaft. Och jag har lärt mig många saker som har varit bra att ha med mig i livet. Till exempel, när du sover i sovsäck utomhus på hike, knöka ner dina kläder längst ner. Då är de varma och sköna på morgonen när du ska ta på dem igen. Sådana här livskunskap som man behöver få med sig. Och vi flyttade ju det härifrån 1986, och sanningen, det är lite jobbigt, lite pinsamt, men sanningen är ju den att jag har inte varit tillbaka här sedan dess. Men nu är jag här och det känns fantastiskt, så fint. Vi var ju som sagt ganska små då, här ser ni på bilden mig och mina syskon. Jag har en storebror som heter Henrik och en lilla syster som heter Elin. Och så min mamma Eva och min pappa Pio Lannerö hette jag då. Och idag så åkte vi tillbaka till Lindvägen. Och när vi kom dit så kom jag ihåg mitt nummer, 69550. Oj, det har jag inte tänkt på sedan 1986. Vissa sådana här siffror bara sätter sig i en. Och så hade jag bett mina föräldrar fråga, hade ni någon bild från Lindvägen? Ja, vi hade den här. Peter och Karins Rander är med också. Och jag är där i mössa och randig halsduk, och min mamma Eva och min bror Henrik. Och vi var där idag vid det här huset. Och vi hade sån tur, han som bodde där nu, han var där och han... Vi fick komma bak och titta på i trädgården och sådär. Det var fint. Det är någonting speciellt att få komma tillbaka till ett ställe där man är uppvuxen. Och den här kvällen så tänkte jag att vi tillsammans skulle prata om Guds framtid och våran framtid. Framtiden som är nära och framtiden som är långt framöver. Men vi ska börja med en plats ute i öknen. När Gud hade genomfört sin stora räddningsoperation och räddat sitt folk ur slaveriet från Egypten, så hamnar de ju i öknen. Och deras ledare Mose går upp på ett högt berg. Och han stannar där ganska så länge. Och så säger folket någonting som jag vet inte, jag bara tycker väldigt mycket om det. Jag tycker det känns sympatiskt. Inte för att det kanske är speciellt klokt, men för att det är så mänskligt. De säger, vi vet inte vart den där Mose har tagit vägen. Det står bokstavligt talat så. När folket såg att det dröjde innan Mose kom ner från berget samlades de kring Aaron och sa till honom, gör oss en gud som kan gå framför oss. Vi vet inte vart den där Mose har tagit vägen. Han som förde oss ut ur Egypten. Den där Mose. Va? Han. Den där människan som låter oss vara kvar här. Här får vi vara och svettas i våran ovisshet. Hur länge ska vi behöva vänta? För vi vet inte. Ska han stanna där? Kommer han ner? Vad kommer hända? Hur blir det med honom? Hur blir det med oss? Allting är ovisshet. Mose har pratat mycket om framtiden förut. Om stora löften, ett nytt land. Ska finnas mjölk, ska finnas honung, andra metaforer för det goda livet. Ja, men det låter bra. Men nu är de strandade där ute i öknen. Och han som pratar så vackert om framtiden, honom kan de inte se. Han är borta. Den där Mose. Kan man verkligen lita på honom? Så deras tillit sjunker undan. Därför de kan inte se honom. Och det är det som leder till att de gör någonting synligt. En guldkalv. Någonting man kan se och tillbe mitt i all den här osäkerheten och ovissheten. I en intervju som jag hörde ganska nyss så var det en filosof som heter Jonna Bornemark. Hon brukar alltid få frågan, är du släkt med Gullan Bornemark? Ja, säger hon, det är jag. Hur var det nu? Hon är gift. Gullan är gift med Jonnas farfars bror. Ja, för alla som undrar. Jonna, filosofen, hon sa så här. Att klimatkrisen, flyktingfrågan och nu coronaepidemin, det har gjort att vi på ett sätt har drabbats av den här insikten som egentligen har flåsat oss i nacken ganska så länge. Någonting som vi har vetat om, men kanske inte velat eller riktigt kunnat ta till oss hur oviss verkligheten på riktigt är. Och med corona har ju det blivit övertydligt. Våran brist på svar, människans oförmåga att kunna veta. Men våran strategi att försöka få kontroll över saker som vi inte kan ha kontroll över. Och så säger Jonna så här, och nu citerar jag henne. Det var så fascinerande precis i början av pandemin när det fanns en ödmjukhet hos både politiker och experter. Under pandemins inledande veckor glimrade sanningen om våran ovisshet igenom. Och det var befriande att alla för ett ögonblick accepterade att vi inte visste. Att alla för ett ögonblick accepterade att vi inte vet. Vi vet inte. Och vi som människor kan ju ha ganska olika strategier för att klara av det där. Men generellt så tycker vi människor inte om stor osäkerhet. Därför att osäkerhet skapar rådvillhet och rådvillheten skapar rädsla. Är det någon av er, har ni läst Karl Ove Knausgårds senaste roman om morgonstjärnan? Den är ju en märklig bok. Och då, vad som händer i den här boken, det är plötsligt att det är en jättestor stjärna som börjar lysa. Det är liksom, det har aldrig hänt förut. Och det är så märkligt. Och så handlar boken om hur alla människor försöker förhålla sig till och få sina liv att funka som vanligt. Och hitta på förklaringar till den här stora stjärnan. Men så händer det ju många andra saker också. Jorden liksom darrar och djuren börjar bete sig konstigt och människor har en känsla av undergång. Och det som smyger fram i den här boken är just desperationen och rädslan över det som är ovisst helt enkelt. Låt oss titta på en text till från Bibeln som handlar om frågan om framtiden. Det är från Apostlagärningarna. 1, vers 68. Och den här texten hamnar ju också precis rakt i en väldigt, väldigt omvälvande tid där det som man har och kunnat orientera sig kring inte längre finns kvar där. Vad kan de lita på? Alltså, Jesus var död, men nu är han tillbaka. Och det är ju fantastiskt. Men även underbara nyheter kan vara svåra att smälta och få in i sin världsbild. För allting bara hamnar på fel plats. Och Jesus, han har förklarat för dem att ni kommer att bli döpta med den helige ande om bara några dagar. Och då får han frågan från sina vänner. Herre, är tiden nu inne då du ska återupprätta Israel som kungarike? Är tiden inne nu? Är det nu det här händer, det som vi har längtat efter så länge? Vilket ju är en helt legitim fråga. Man tänker, det skulle Jesus kunna svara på. Men vad svarar han för någonting? Han säger så här. Det är inte er sak att veta vilka tider och vilka stunder fadern i sin makt har fastställt. Det är inte er sak att veta. Det är ett ganska kargt svar att få. Jesus verkar liksom sätta ganska tydliga gränser för det som vi människor behöver veta och det vi ska veta. Och ibland när vi kommer med våra frågor så svarar Jesus precis just så. Det är inte din sak att veta. Du får leva i ovisshet om det. Det tycker jag är ganska svårsmält. Men det finns ju en annan text som ligger väldigt nära det här i Markus 13 och 32. Då säger Jesus så här: dagen och timmen känner ingen, om framtiden ingen kan säga nu blir det eller nu blir det, inte ens änglarna i himlen, inte ens sonen, ingen utom fadern. Inte ens sonen vet dagen och timmen för Jesu återkomst till jorden. Jag vet inte vad ni tycker, men jag tycker det där är märkligt. Det är konstigt. Varför vet inte Jesus? Hur kan det vara så att fadern vet någonting som inte sonen vet? Det är sånt som vi teologer försöker undvika att svara på. Alltså, va? Är inte det där jättekonstigt? Men det finns någonting som är ännu viktigare i den här texten. Vi kan inte svara på varför Jesus inte vet. Men Jesus, han svarar på någonting som är ännu viktigare. Och för oss också att veta. Och det är ju den här frågan. Alltså, varför verkar inte Jesus ha något problem med att han inte vet? Jesus, han verkar inte ha något problem med att han inte vet. Vad är det som gör att han kan leva i ovisshet? Så åter till apostlagärningarna. Det är inte eran sak att veta vilka tider och stunder fadern i sin makt har fastställt. Men, säger Jesus. Och här kanske vi också har en liten öppning. En del av svaret på frågan. För han säger, tiden kan jag inte berätta något om. Men det jag kan berätta för er, det är att ni kommer att få kraft när den heliga ande kommer över er. Och ni ska vittna om mig i Jerusalem och i hela Judeen och i hela Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Det kan jag berätta för er. Det vet jag. Så Jesus liksom tar frågan och så riktar han om det och säger, nu ska jag svara på någonting som är ännu viktigare. Inte exakt när, utan hur Guds framtid kommer att verka. Genom att ni kommer att få av Gud själv, ni kommer att få den heliga ande. Och så påminner han dem om deras uppdrag. Meningen, uppdraget att vittna om Jesus i grannskapet, i storstäderna, i det hemtama, hos antagonisterna och över alla skiljelinjer till jordens yttersta gräns. Men när blir det? När blir det och när får vi besked? Och när tänker du gripa in? Hur kommer det bli? Och vi har alla våra små och lite större frågor. Besked vi väntar på. När kommer vi få reda på det? Och hur blir det med klimatet och med ungdomarna och med samhället och med mänskligheten? Hur blir det med församlingen? Det vore bra att veta. För planeringen. Liksom. Och det är väldigt svårt att leva i ovisshet. Och det är just då som Jesus säger till oss: ni kommer att få kraft av den helige ande som kommer att komma över er. Den kraften som ni behöver för varje dag. Och ni ska få vittna om mig med era liv. Och det är ju inte alltid svaret vi vill ha. Men det kanske är det svaret som vi behöver. Med fokus på vem som är med oss. Inte ens sonen känner stunden och timmen. Det kan man fundera på ett tag. Men han har inget problem med det. För han vet två andra saker. Andens närhet, andens kraft och sitt uppdrag. Och det är hans ankare av visshet. Och det är det som gör att han kan leva med ovisshet av andra saker. Ibland tänker jag på våra förfäder, våra systrar och bröder som har gått före oss. De visste på ett sätt att det låg en stor hemlighet i att hålla framtiden med lite lättare händer. De sa ju så här ibland: ja, så blir det om Herren dröjer och vi får leva. Eller om Herren vill och vi får leva. Det kunde stå så till exempel utanför kyrkor på predikoturer och så, alltså gudstjänstannonser. Men det var också någonting man kunde säga till varandra när man hade gjort upp planer. Ja, men vi ses på söndag om Herren vill och vi får leva. Och med åren så kanske det blev mer och mer ironiskt. Men från början så var det ju väldigt uppriktigt och sant. Och det här själva uttrycket, det kommer från Jakobs brev. Författaren, han vill peka på stoltheten. Den stoltheten och övermodet och arrogansen som ligger i att vi bara tar vårt liv för givet. Jakob kapitel 4, 13-15 står det så här: ni som säger idag eller imorgon ska vi fara till den eller den stan och stanna där ett år och göra goda affärer. Ni vet inte hur ert liv blir imorgon. Ni vet inte hur ert liv blir imorgon. Och så kommer det här: ni är en dimma. Ni är en dimma som syns en kort stund och sedan försvinner. Ni borde säga: om Herren vill får vi leva och göra det eller det. Jakob, han är också rätt rak på sak och lite karg. Men han säger: ingen av oss vet hur vårt liv blir imorgon. Och sen det här: vem vill höra det? Du är en dimma. Du är en dimma. Du syns en kort stund och sen försvinner du. Okej, tack så mycket. Det känns kanske till och med obehagligt att vara en dimma, därför att dimma är väldigt flyktigt. Men jag tror, om vi står ut med att bli kallade dimma, så finns det en nyckel här. Om vi kan hålla fast vid vissheten om att vi är en väldigt älskad dimma. Och att vi är en dimma som har fått evigt liv i Jesus Kristus. Så kanske vi kan höra vad Jakob vill säga här. Han vill liksom komma åt en ödmjukhet inför själva existensen. Att vi finns till. Därför att människans villkor är förändring, ovisshet, osäkerhet och beroende. Vi vet helt enkelt inte hur vårt liv kommer bli imorgon, om vi lever eller inte. Och det här att söka visshet i sig, det är ju inte konstigt, det gör vi ju. Men grejen är den att ofta så nöjer vi oss inte riktigt heller med det ankare av visshet som vi kan få från Gud. Utan vi börjar också vilja kartlägga mer och mer Vi vill bara få visshet om detaljer. Vi vill få tidtabeller för havet. Om vi inte tycker att Gud är tillräckligt tydlig. Eller vi inte tycker att Gud är tillräckligt uttalad. Så kan det bli en sån oro att vi liksom försöker lägga saker i Guds mun. Det finns ju ett underbart exempel från vår egen bibel. Vet ni varför Luther inte tycker så mycket om Esters bok? Därför att Gud finns inte i Esters bok. Alltså Gud finns ju i Esters bok. Men det står ingenstans ordet Gud. Det finns inga böner. Och det var den här frånvaron av Gud som gjorde att några skrivare helt enkelt lade till text till den här masoretiska, hebreiska texten när man skulle översätta den till grekiska. Det är därför vi har två olika versioner. Man lade till Guds namn, man lade till böner som bad. Därför att man stod helt enkelt inte ut med den här ovissheten. Att det inte stod klart och tydligt, utan man gick och lade till. Vad är det för en tid vi lever i nu? Det är ju väldigt svårt att veta. Vi är ju väldigt närsynta. Det är svårt att få syn på sin egen tid. Men vi kan säga och veta att det är en tid som präglats av att mycket av det som vi har tagit för givet faktiskt har ruckat på sig och blivit annorlunda. Som Jonna Bornemark sa, den här insikten som kanske har flåsat oss i nacken, som vi vetat om men inte riktigt velat eller kunnat ta till oss. Tillvaron är i grunden oviss. Vi vet helt enkelt inte. Och man kan ju använda Gud som den som ska rädda oss ut ur all ovisshet genom att ge oss information. Men det är ju att förminska Gud. Och att inte respektera det som Gud säger till oss. Dagen och timmen känner ingen. Inte ens änglarna i himlen. Inte ens sonen. Ingen utom fadern. Därför att Jesus, om vi lyssnar på honom, varför han kan stå ut med att leva i den ovissheten. Det är ju för att motsatsen till ovisshet är inte i första hand visshet, utan det är tillit. Låt mig sluta med ett brev från Johannes första brev. Mina kära, nu är vi Guds barn. Men det har ännu inte blivit uppenbart vad vi kommer att bli. Vi vet dock att när han uppenbarar sig kommer vi att bli lika honom. Ty då får vi se honom sådan han är. Det har ännu inte blivit uppenbart. Vi vet inte vad vi kommer att bli i Guds nya skapelse. Vi får helt enkelt leva i ovisshet. Men det viktigaste har vi redan fått reda på. Det är att vi kommer att bli lika Jesus. Och vi kommer att få se honom så som han är. Det vi behöver veta, det kommer vi att få veta. Det berättar Gud för oss. Men motsatsen till ovisshet om framtiden, det är inte i första hand visshet, utan tillit. Och Herre, det vill vi tacka dig för. Att vi kan ha tillit till dig, din godhet, din kärlek, din omsorg, din kunskap om oss. Men vi som egentligen inte heller riktigt vet hur våran bön egentligen bör vara. Du ber med oss och i oss. Vi vet att anden vädjar för oss med rop utan ord. Vi vet att anden är utgjuten, att du har gett av dig själv och ditt eget liv in i våra liv. Och det vill vi säga ja till. Och du vet ju vad vi var och en står inför när det gäller ovisshet. Saker vi väntar på, besked från sjukhuset eller Migrationsverket eller en arbetsgivare eller en vän eller en förälder eller ett barn eller något annat som vi går och funderar och väntar, som något som vi lever i ovisshet kring och om. Jag ber att du skulle tala nåd och närhet till oss så att det kan få bli en chans för oss att växa i tillit till dig. Vi ber så tillsammans i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.
Tack, Åsa. Nu fick vi ännu mer att fundera på. Det är härligt. Kvällen här är strax slut. Vi ska sjunga en sång tillsammans. Tänk att få vara ett Guds barn. Är det så att du vill ge en gåva till församlingens verksamhet så står vårt swishnummer i psalmböckerna. Har du kontanter så finns det en kollektbox vägen ut. Sitter du hemma så kommer swishnumret upp i skärmen. Vi sjunger Tänk att få vara ett Guds barn.